Du lyssnar på Webradio Areton.
Hon stod där framför mig i sitt rosa babydoll nattlinne och försökte se så bestämd ut som möjligt. Jag gissar att det var svårt för henne, för jag minns där jag stod och tittade upp mot henne att hon var mjuk också. Mina ögon skiftade oroligt från hennes ansikte till halvväggarna. Från halvväggarna till ytterdörren, sen tillbaka till hennes ansikte. Oron i min mage var direkt smärtsam. Maria, du måste gå till skolan. Det måste alla. Om du inte går till skolan kommer polisen och hämtar dig. Ja, det där sista var kanske inte något som skulle uppskattas idag av de som tycker och tänker. Men tro mig, det fungerade. Jag tog några steg mot dörren, sen några till. Tvekade men fortsatte igen. Sen minns jag inte mycket mer, men jag har fått berättat ett flertal gånger att efter det jag hade gått så gick det inte många minuter förrän mamma, hon i det rosa babydollnattlinnet, hörde en ängslig liten röst snyftandes nedanför vår balkong på fjärde våningen. Mamma, jag vill inte gå! Så min mamma, som har älskat mig och min syster så gränslöst i hela våra liv, satte helt sonika på sig sin kappa, ovanpå det där rosa lilla nattlinnet, rusade ner för att möta en livrädd liten unge som hon sen följde till skolan. Inte nog med det, hon satt i klassrummet nästan hela första lektionen och höll mig sällskap i bänken bredvid min. Jag har även fått berättat för mig att på middagsrasten kom jag hem och log som en strålande sol. Allt var så roligt. Från den största oron till den bästa glädjen. Så var min första skoldag. Och så skulle även hela mitt liv bli. Everybody scream when I kiss the teacher. And they must have thought that dream when I kiss the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause he was taken by surprise. Det där var ABBA med When I Kissed the Teacher. Nej, jag har aldrig varit kär i en lärare. Däremot har jag varit en av ABBAs absolut största fans sedan jag var 11 år. Så jag fann det mycket passande att spela just denna låten, just här och nu. Jag är Maria Lindahl Pollard, född och uppvuxen i Malmö, nu boendes i USA. Till min resumé kan jag lägga försäljare, skådespelare, mäklare, talesman på TV för hemutvecklare, alltså home developers, poet, TV-shopvärdinna, krönikör, egen företagare, skapare av citat och författare. Jag är glad och stolt att just du har valt att lyssna på mitt program idag och jag hoppas kunna bidra till ditt liv med några historier från mitt. Som sagt, min första skoldag gick från en ytterlighet till en annan. Stor oro följd av brusande glädje. Jag var ett barn som var rädd och blyg så fort jag kom utanför hemmets väggar. Lägenheten som jag växte upp i och människorna som bodde i den var mitt allt. När jag var riktigt liten och vid någon kväll var hemma hos min farmor som älskade att ha middagsfester så drog jag i mammas kläder och fick fram ett ynkligt: "Nu vill jag hem till Malmö." Jo, så var det. Malmö för mig var just lägenheten, min stora trygghet. Hela världen fanns i den. Och jag fick fria tyglar att vara just mig där. En gång lockade en kompis med mig till granngården för att leka i den sandlådan istället för i sandlådan på vår gård. Det slutade med att jag satt i hörnet och storskrek eftersom jag var så långt hemifrån. Mamma och pappa fick komma och hämta mig. Jo men, ändå har jag lyckats bli en stark person med en god självkänsla och en välvilja till andra. Och det är jag djupt tacksam över. Det kan ta tid att komma till det stället inombords. Jag var den kortaste och smalaste tjejen i klassen ända fram till 8:an eller 9:an. Jag hade också utstående öron, vilket jag inte började bry mig om förrän jag var en 12-13 år gammal. Mina föräldrar berättade att jag hade stått i kö på sjukhusets schema sedan jag var 6 år gammal för att få dem inopererade. Så det gjorde jag när jag var 13. Jag minns att det var lokal bedövning som gällde. Jag var alltså vaken under hela ingreppet. På väggen bredvid operationsbritsen som jag låg på hängde en inglasad tavla. Och i den kunde jag se själva operationen. Jag minns hur jag såg blodet i glaset, men minns ingen rädsla. Bara ett stort intresse och den undran jag hade över att hur kan de inte ha tänkt på att folk kan se sig själva i tavlan? Ett år gick och jag började få stora drömmar om att bli fotomodell. Eller flygvärdinna. Det var bara de två yrkena som gällde för mig. Jag var ungefär 1,64 lång. Eller kort. Så att bli modell var inte så lätt. Men lite senare, vid 17 års ålder, mötte jag en känd modellagentur på en teaterprovspelning som jag hade gått på. Och modellägaren blev väldigt glad över mina höga kindben och röda, långa hår. Jag fick några modelljobb, bland annat i Stockholm, och allt var spännande. Men inblandat fanns också det där oroliga och osäkra igen. Tänk om det inte går som jag vill. Tänk om de inte gillar mig. Tänk om de inte använder mig igen. Tänk om. Den där destruktiva känslan följde med mig i många år och jag fick fightas med den ofta. Det är först nu, de senaste åren, som jag känner mig fri från den. Även då den spökar sig fram då och då. Men jag är modigare än den. Så till slut står jag ändå där som segraren. Om du fightas med tvivel, kom ihåg att det är vanligt och att du faktiskt kan tänka dig fri från dem. Det där med att den jobbiga oron måste komma före den största glädjen, det kan man använda sig av till sin fördel. Så fort jag känner mig orolig idag när jag jobbar på något, så vet jag att jag är något bra på spåren. Det är som en kreativ process. Sen när stegen är tagna för att skapa fram det där man har gått och burit på, då kommer glädjen, eller lättnaden, som en ny födelse. Tills det är dags igen, Så länge man känner igen den inre processen kan man bemästra den. Snabbt tillbaka till då jag var fjortis. Jag började få resfeber och drömde om USA. Där skulle man kunna vara vem som helst och kunna göra precis vad som helst. Jag läste ett citat i Sydsvenskan som jag klippte ut och satte upp på idoltavlan. Det löd: du måste komma till USA för att inse livets möjligheter. Jag ritade ett stort hjärta i min dagbok och in i hjärtat skrev jag: USA, kan det bli mitt land innan 1985 är över? Jag hade dängt till med ett årtal och började mitt dagdrömmeri om det stora landet i väst. Men först tog jag en avstickare till Paris med en kompis. Och jag är glad att vi kom levande därifrån. I choose my friends, holding far too well. I'm up on the pavement, and they're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down to size. Academia blues. And Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement, yeah, she's a weather girl. And I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me, just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary. And that's perfect skin. With the perfect skin, she says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin. And she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that is perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How was she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 80 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one. Det var Perfect Skin med Lloyd Cole and the Commotions. Jag och min kompis åkte alltså till Paris. Vi tog en bussresa dit och hade så fruktansvärt roligt. Vi sightseeade på dagarna och festade på kvällarna. Energin flödade nästan över. Förutom att Paris då var en av de vackraste städerna jag någonsin hade sett, var jag fullständigt lyrisk över att klubbarna hade öppet ända till 5 på morgonen. Enastående! En kväll, eller morgon rättare sagt, bestämde vi oss för att ta en biltur med 2 lite äldre killar som hade börjat prata med oss på klubben. Vi tänkte inte att det skulle bli extra festligt, om du förstår. Vi ville bara ha roligt och det enda vi ville se mer av var det Paris som inte gick att se under sightseeingen. Väl i bilen så körde och körde och körde de tills jag och min kompis började undra. När de stannade var vi utanför Paris, mitt i ett bostadsområde. De parkerade vid ett hus där fönsterluckorna var stängda vid precis varje fönster. Detta kändes inte roligt. Väl inne i huset gick killarna upp på andra våningen och jag lyckades dra in min kompis som fortfarande var en aning glad i hågen så att säga på första våningens toalett. Väl där inne letade jag febrilt efter en utväg medan hon stod vid spegeln och bättrade på sitt läppstift. Jag skällde på henne att fokusera istället medan jag hysteriskt letade efter låset till badrumsfönstret. Hittade så äntligen det men kunde icke få upp det. Till slut drog jag henne med mig ut ur badrummet, sen snabbt som attan ut via ytterdörren. Vi började springa så fort vi kunde i vilken riktning som helst, bara det var bort från huset. Vi sprang och sprang tills vi insåg att vi var mitt i en klunga av människor som var på väg till jobb. Det fanns några meningar som jag mindes väl från mina fransklektioner och en var «Où le train?», alltså «Var är tåget?». Jag frågade person efter person efter person som ni stötte på tills någon äntligen visade lite barmhärtighet mot dessa två festklädda tjejer, som var vi, och pekade med hela handen mot horisonten. Jag fick lättat fram ett «merci». Och vi fortsatte att kuta i gryningen tills vi kom fram till tåget som skulle leda oss tillbaka till Paris. Väl inne på tåget hamnade vi i en kupé tillsammans med några personer som skulle in till jobb. Klockan var nu 7 på morgonen. Jag minns speciellt en man som satt mitt emot oss. Han hade lunchlådan i knät och han tittade upp och ner på våra kläder som var glittriga festkläder. Och jag gjorde allt jag kunde för att vara vanlig och classy. Jag andades lugnt, stillade mitt kroppsspråk, lät ett litet leende lugna mitt ansikte, tittade fint ut genom tågfönstret och gjorde allt inombords för att frammana lite värdighet. Då kände jag en duns mot min högra axel. Det var min kompis som fått nog och som hade somnat där hon satt, lutandes mot mig. Där på tåget tuffandes mot Paris. Japp, så var det med den värdigheten.
Machine. I know he's gonna do another strip.
Lust for Life med Iggy Pop. I dagens läge, där trafficking är vardagsmat, känns det extra fantastiskt att vi klarade oss ifrån den natten och morgonen i Paris. Som om vi hade änglavakt. Det finns otaliga tillfällen från den här tiden där jag känner att jag har blivit beskyddad från situationer som hade kunnat svänga och bli till något helt annat. Ni har kanske hört talas om att ignorance is bliss. Lite så var det. Jag kom så äntligen iväg till USA i oktober 1985. Jag insåg ganska snabbt att mitt dagboksinlägg några år tidigare hade varit mitt första nedskrivna mål. Något inom mig som jag inte kunde förklara blev otroligt rastlöst sommaren 85 och jag kunde inte skingra tankarna på USA. Det var mitt undermedvetna som följde det jag en gång hade skrivit. Och det är ju så mål fungerar. Det infann sig en fullständigt magisk känsla när jag insåg att det var så det var. Så precis 2 månader innan 1986, i grevens tid kan man kalla det, med tanke på vad jag hade skrivit i min dagbok, kom jag iväg. Lite visste jag då vilken hjärtesorg av hemsjuka jag skulle börja genomlida, bara några år senare. Hela 1985 och början av 86 lekte jag av mig och hade roligt. Efter en kort och olycklig kärlekshistoria bestämde jag mig för att verkligen inte bry mig om någonting. Och jag skulle leva för att bara ha roligt. Men så fort jag hade tagit det beslutet träffade jag killen som fick mig att bromsa in. Tack och lov, säger jag idag. Det tog inte lång tid så var vi sambo. Och 6 månader senare gifte vi oss. Och det håller nu. Vårt recept till att vi har lyckats vara gifta i, ja vad blir det nu? 150 år ungefär, är att vi har samma humor, vi har samma smak i mycket och har samma mål när det gäller företagen som vi har byggt upp tillsammans. Det är ingen slump att jag namngav en av våra hårvårdsprodukter Be Tenacious. Var envis. Viljan att fortsätta måste vara där. Utan den är det otroligt svårt att hålla samman ett förhållande en längre tid. Tillsammans äger vi och arbetar med en hårsalong, 3 olika produktserier inom hårvård och 1 distributionsföretag inom hårvård. Jag var mäklare när företagen föddes och 2003 valde jag att arbeta heltid med våra egna firmor efter det att bostadsområdet med nybyggda hus som jag arbetade med som mäklare hade sålt ut. Efter några år där vi mer eller mindre sköt från höften när det gällde företagskultur lärde vi oss enormt mycket på mindre än 1 år. Tack vare rätt fokus och nytt material som vi studerade. Det finns så oerhört mycket jag skulle vilja dela med mig av när det gäller våra företag. Vad vi har lärt oss, misstag vi har gjort, framgångar vi har haft. Men då lär jag sitta här och prata i ett flertal timmar. Så jag delar istället med mig av det jag personligen är väldigt stolt över. Och det är hur vi vårdar våra anställda inom alla de olika företagsgrenarna. Eller vårt team, som jag föredrar att säga. Det är sant att glad personal betyder superb kundservice. När vårt team är och förblir glada och motiverade, då höjs hela glädjekänslan så fort man stiger innanför våra företagsdörrar. Kunden blir bemött på ett helt annat sätt än vad han eller hon är van vid på andra liknande ställen. Sättet vi skapar superb kundservice på är att lyfta fram och upp vårt team. Vi ser till att inget lämnas åt chansen när det gäller vår företagskultur. Så vi har placerat in framgångsfulla affärssystem som är icke-förhandlingsbara. Det är våra system och teamet ska arbeta inom dess ramar. Systemen genomförs och lärs ut via interna studier och repetition. Våra stylister på salongen, som ett exempel, arbetar ett helt år som lärlingar hos oss. Där de lär sig och arbetar med våra system. Innan det är dags för dem att börja klippa kunderna. På så sätt integreras hela vår företagsatmosfär, vilket jag tycker är ett roligare ord än regler, in i vårt teams medvetenhet. Dessa system ger stor utdelning, fokus, utbildning, möjligheter, hjälp med ledarskap. De skapar ansvar hos den anställde. Och sist men inte minst så ger dessa system ett ovärderligt och konsekvent stöd åt varje medarbetares arbetsdag. De behöver aldrig gissa sig till hur saker och ting skall och bör hanteras. När ett team gör allt för att hjälpa både varandra och kunderna så skapar detta en positiv atmosfär som är smittosam. En feel-good stämning, vilket resulterar i att kunderna känner en akut önskan att vilja vara del av denna atmosfär igen. De kommer tillbaka oftare och rekommenderar fler vänner, bekanta och familjemedlemmar. Och vad mer kan man önska sig som företagare? Ja, det skulle väl i så fall vara att få hela världens respekt och 24 timmar till på dygnet. Mer om företagande och mina marknadsföringsråd kan ni läsa om i boken Boosta din business, där jag och 29 andra företagare delar med oss av våra bästa PR-råd. Ice Cream med Sarah McLachlan. Tillbaka till det där med jag vill hem till Malmö som jag jämrade fram när jag var ett litet barn. Under hela 90-talet led jag alla kval du kan tänka dig på grund av hemsjuka. Jag vet inte vad det var som fick mig att åka tillbaka till USA efter mina årliga hembesök till Sverige. Jag led ju så oerhört djupt av att lämna Sverige och min älskade mamma gång efter gång. Det går tillbaka till det där med att vara envis, tror jag. Att vara tufft seg. Att vilja stå ut. Jag har tack och lov rotat mig i USA nu. Speciellt de senaste 10 åren. Det har tagit tid, men som sagt, be tenacious. Jag skrev en hel del publicerade krönikor under 90-talet och början av 2000-talet. En av dem döpte jag till en kärleksförklaring. Jag skrev den år 2000. Den krönikan avslutade jag så här och den får även avrunda min stund här och nu med dig. Jo då, USA är precis vad jag hade väntat mig innan jag kom hit. Här kan man få det man vill om man lägger manken till. Här kan man leva fullt ut och om man känner för det så kan man gotta sig åt sina prestationer. Här kan man också vara så hemsjuk att det gör ont i både kropp, själ och hjärta. För när jag tänker tillbaka på mina hembesök till Sverige, då jag bokstavligt talat är turist i mitt eget land, då kan jag inte hjälpa att undra hur saker och ting hade blivit om jag aldrig hade åkt. Hade jag träffat någon att kalla mannen i mitt liv? Hade jag haft det lika bra som jag tycker att jag har det idag? Hade jag haft ett lika bra förhållande till min älskade familj i Sverige som jag har idag? Jag vet bara en sak. När jag tänker tillbaka på mitt barndomshem, då sänker sig ett lugn över mig som inget annat kan frammana. Jag tänker på promenader genom parker och lummiga alléer där doften från träden inte går att finna någon annanstans. Ljuset. Det där skandinaviska ljuset som är så unikt. När jag blundar ser och känner jag allt detta. Jag befinner mig på Lilla Torg i Malmö med ett glas kall Chardonnay i handen, omringad av gamla härliga vänner. När jag i tanken cyklar ribban fram, upp mot Erikslust och tillbaka till stranden igen, är jag då brinner mitt hjärta av längtan efter mitt nästa besök. När jag ser hela staden så där från ovan i min imaginära helikopter, staden där jag känner varje gatsten, varje vrå, där jag inget annat kan än sucka, torka tårarna, försöka rycka upp mig och få igång tiden igen. Men först viskar jag tyst för mig själv. Jag vill hem till Malmö.
Change, I can change, I can change, I can change, but